volontärresor funkar för alla åldrar. Vi träffar familjen som bor och äter gratis på semestern.
Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell inne i byn, ja.
Har du koll på GDPR, DSA, DMA, AI Act och snart också DFA? Senare i programmet fördjupar vi oss i EU-lagstiftningen som påverkar oss konsumenter. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Gratis boende i utbyte mot arbete. Ett socialt och spännande sätt att resa eller ett trick för att spara in på semesterkassan. Nu ska det handla om volontärresor. Plånboken har besökt Lena Eriksson utanför Sundsvall. Till henne kommer människor från hela världen för att hjälpa till med gårdsarbetet. Men blir det verkligen någon semesterkänsla när man stiger upp i ottan för att mjölka getter?
Så, ska vi heja på getterna? Säga god morgon.
Klockan är strax efter 7 och arbetsdagen hos Lena Eriksson på gården utanför Sundsvall har just börjat.
Här är Fia som är högsta geten. Hon bestämmer i ladugården. Ja.
Mamma, det är geten. Vi spisar bara.
Dagens gethjälpare är en norsk familj som är här och volontärarbetar.
Sen vill Ida mjölka.
Du går bara stänga.
4 år och får mjölka geter, det är kämpartigt.
Jag frågade Ida hur många getter de ska ha. Liksom.
Ida önskar sig 1000.
Ja, 1000 getter.
Vi kan börja med 5 då.
De här getterna är ju väldigt vana vid att det kommer olika människor.
De senaste åren har Lena tagit emot volontärer från hela världen.
Min man och jag har ju haft det här tillsammans länge. Men han är ofta ute på jobb på somrarna på andra ställen. Och då är det ju nästan en förutsättning att för att kunna ha djuren och för att kunna fixa hem höet och så, att jag faktiskt har lite extra hjälp och extra händer också.
Det här konceptet går ut på att man jobbar på en gård, oftast i ett par veckor, i utbyte mot mat och husrum. Många ser det som ett alternativt sätt att semestra på och samtidigt få praktiska kunskaper om jordbruk.
All inclusive hotell, det är nog inte något för oss.
Marius och hans familj från Norge har länge velat testa volontärarbete under semestern.
Någon kan ju också på ferie som att lägga på en solsäng med en drink och se ut över stranden. Men det är nog absolut inte ferie för oss. För oss är ferie att träffa nya folk, ha nya upplevelser, nya minnen i bagagen.
Ja, för den som är villig att byta stranddrinken mot gårdsarbete kan volontärresandet också bli ett sätt att komma längre med reskassan. Marius jämför med vad den här veckan hade kostat om familjen istället bott på hotell.
En övernattning för oss tre, det är fort 2000 kronor natten plus mat. Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell inne i byn, ja.
Det familjen betalat är alltså själva resan hit och så 500 kronor för medlemskapet i WOF. Det är så organisationen de använt kallas och den funkar som en plattform för volontärer och värdar så att de ska hitta varandra.
Breakfast, lunch and dinner. And I forgot the most important word. Fika.
Och det är värden som står för mat och husrum för volontärerna.
Jag skulle ju aldrig kunna betala människor för att vara här. Även om jag slapp köpa havregryn till frukosten så är det ju en väldigt bra möjlighet för mig att ha hjälp på gården. Och det jag bidrar med är ju som sagt att människor får en chans att få en inblick i hur det är att ha en liten gård.
Men är det någon som har en bild av att det är mer en semesterresa bara, en gratis semesterresa?
Det kan ju vara så, tänker man, att en del unga personer kanske framförallt ser det som ett billigare sätt att komma ut. Men det behöver ju inte vara fel. Alltså, de bidrar ju också. Ja, det är ju inte alla som är jätteintresserade av att precis lära sig hur man driver en gård. Men alla, så vitt jag kan komma ihåg nu, har ju ändå varit måna om att göra sin del.
I'm take care of the birds and then
For the water of the goats and the chickens.
Tony från Liechtenstein har sina morgonrutiner här på gården. Det är hans och hustrun Kristels andra volontärvecka.
The main thing is the social part of this kind of vacation.
Paret har tidigare varit volontärer på en tysk fårfarm och en irländsk getgård. Och som pensionärer är det inte i första hand lugna semesterdagar de söker när de reser, berättar Kristel.
We are not working anymore, so we do not nearly read holidays. We like traveling, and it's nice. It is a nice opportunity to meet people, to see how they live, and I like working.
Och visst finns det arbete att göra på gården. Djuren ska skötas, hagar ska stängslas, ved ska huggas.
Sen längre fram på året så är det ju väldigt mycket jobb med skörd och ta hand om skörd. Och höslotten är ju ett stort jobb också.
Volontärerna jobbar runt 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Men det hela är lite flytande.
Man verkligen önskar av volontärerna att de så småningom ser själva att ja, men här behövs det. Och alla kommer ju också med olika kunskap och erfarenheter. Så jag får ju hjälp med jättemycket.
Den här typen av volontärresor bygger på ett ömsesidigt förtroende. Och på organisationens hemsida finns ett betygssystem där både värdar och volontärer lämnar omdömen om varann. Men det är ju ingen försäkran att det alltid blir som man tänkt sig.
Någon gång har det väl hänt att vi inte har kommit så bra överens. Och för min del, jag tänker att ja, men det här är en begränsad period. Vi försöker få det att funka. Så, men möjligheten finns ju att säga absolut att ja, men det här, jag tror inte det här passar någon av oss, så att vi avslutar här. Och så kan ju volontären också säga, jag trivs inte här, jag behöver komma härifrån.
Så illa har inte gått för Lena. Tvärtom har hon haft återkommande volontärer på gården. Och för henne handlar det om mer än billig arbetskraft.
Bara att sitta ner och vid middagsbordet och prata om språk, om kultur och om vilka vanor som de har kommer med från sina länder. Det är väldigt berikande. Vi behöver inte resa ut i världen, för världen kommer till oss.
För familjen från Norge har grannlandet känts som en lagom volontärpremiär innan de tar sig an resten av världen.
För oss så har var nog nyckeln till att vi började var nog att göra det realistiskt. Och inte tänka att vi ska till New Zealand eller Tanzania eller vi började med Sundsvall som är ganska närme hem, och så utvidgade vi horisonten lite efter kvart.
Vår reporter som varit i Sundsvall heter Lisa Nord. Med oss nu har vi Linda Wismer som jobbar med hållbart resande och har skrivit boken Resenärens makt, turism som när och tär. Välkommen.
Tack snälla.
Vad tänker du när du hör om upplägget som vi hörde om i reportaget?
Ja, men jag tycker att det är spännande och jag förstår verkligen intresset att få lära sig mer om odling, om jordbruk. Man kanske inte är redo att ha en egen gård, men man kan ändå få testa på. Och det finns otroligt många värden av att människor får en närmare relation till naturen och förstår hur liksom, jord till bord fungerar. Så det där är ju ett väldigt autentiskt sätt att resa nära kulturen och det lokala, och det är ju allt fler som efterfrågar det.
Finns det något negativt med det här upplägget?
Ja, men kring just WOF tror jag att det finns ganska få. Det beror lite på beroende på vart i världen där, men det är klart att det finns en risk att volontärarbete tar fasta arbetstillfällen i ett land. Alltså hon beskriver ju själv i det här reportaget att hon inte skulle kunna ha möjlighet att anställa någon. Och så är det med många gårdar, att de är väldigt småskaliga. Men det finns ju också ställen där det kanske hade gått att anställa, men så låter man bli för att det kommer gratis arbetskraft utifrån. Och då är det inte säkert att man bidrar riktigt så mycket som man kanske hade hoppats på.
Mm. Nu pratar vi om den här typen av gårdsarbete, men det finns också andra typer av volontärresor, eller hur? Hur brukar det se ut?
Ja, men volontärturismen tar sig ganska många olika skepnader. Det finns ju liksom tematiskt så kan man göra olika saker kring djur, alltså skadade djur eller sådana fristäder. Det finns också kopplat utbildning eller barn eller personer med funktionsvariation, socialt arbete. Finns också på Färöarna till exempel, så kan man åka och restaurera vandringsleder. Det är ju också en typ av volontärturism, att man åker dit och lagar broar för att andra ska kunna nyttja den platsen och för att Färöarna ska hålla för den turism som kommer.
Personerna vi hörde om i reportage, de får ju mat och husrum i utbyte mot sin arbetsinsats, och så betalar de också medlemsavgift till den här föreningen. Men det här kan också skiljas, eller hur?
Ja, men det är väldigt olika. Alltså grunden är ju att du ger av din tid och får liksom någonting tillbaka. Men det, eftersom intresset är så stort, så växer det också fram olika typer av affärsmodeller. Och det här är ju en ganska, vad ska man säga, mjuk affärsmodell, vad man ska säga. Det finns inte så stora pengar för WOF som organisation att tjäna. Men det är klart att det också finns tillfällen där man kanske betalar en större avgift än 500 kronor. Och då ska man väl ställa sig frågan, vart går de här pengarna till? Det är klart det finns en ekonomisk kostnad i att driva en sån här plattform och den matchningen. Men om det är en större summa för att man så gärna vill komma ut, då ska man också fråga sig, får den som jag åker till också någon ersättning för att jag kommer dit och den till exempel handleder mig och sådär. Så att det inte blir en för... Ja, men det är svårt att kombinera den här ideella volontärdelen med en väldigt kommersiell affärsmodell, hur det liksom känns rätt i magen. För man kanske inte åker och gör det här för att man vill att någon annan ska tjäna väldigt mycket pengar.
Men det finns båda varianterna på skalan, menar du?
Ja, hela skalan skulle jag säga att det finns.
Och sen så kan det också tillkomma andra kostnader. Vad skulle det kunna vara för utgifter?
Nej, men det är väl en sån sak som man behöver kolla upp, vad det är som de står för och vad man själv står för. För några saker behöver man ju ta ansvar för själv. Visum, vaccin, försäkringar till exempel. Och resan dit är ju oftast det som man själv står för. Och det är ju viktigt att man både skyddar sig själv, för det här, till exempel den här typen av turism är ju också i mer rurala eller landsbygdsområden. Och där har man ju andra typer av risker som man utsätter sig för än om man är i en stad till exempel.
Vi har varit inne lite på det, att volontärarbete inte är helt oproblematiskt. Och det har ju framkommit en del kritik under åren. För 10 år sedan ungefär var det en debatt om volontärarbete på barnhem. Vad handlade det om?
Ja, men man ska väl säga att i grunden så, alltså önskemålet om att få bidra och vara volontär eller frivillig, i grunden är ju det en väldigt bra sak att vi har människor som vill ge. Men barnhemsturismen eller barnvolontärturismen, den är ju, vi ser inte så mycket av den nu skulle jag säga, för att vi kanske har haft en debatt och diskussion i alla fall ur ett svenskt perspektiv. Men det handlar ju om att man åker ner och tar hand om barn på ett barnhem i något annat land. Och ofta känns ju det väldigt meningsfullt, stackars barn, föräldralösa och så vidare. Men det som sker är ju att barnen får knyta an till nya personer varannan vecka eller var tredje månad. Och då, det kan också vara så att man tjänar pengar på att driva det här barnhemmet. Inte som volontär, men den som driver det. Och då är ju kanske volontärerna en del av att upprätthålla ett problem. Så det ska man väl fundera på innan man gör en sån här resa. Så kommer jag att bidra till någonting gott, eller kommer jag också med min tid göra att det här problemet kan liksom fortsätta existera istället för att lösa sig på riktigt. En bra tumregel är väl att vända på frågan så här, om det hade varit mina barn eller mina syskonbarn eller mina djur, hade jag tyckt att det här upplägget hade varit okej då? Då får man lite guidning oftast så att man liksom också ser på människor som jämlika.
Du sa att det inte är så vanligt med just barnhem idag och volontärarbete kring det. Finns det några andra grupper eller andra arbetsplatser du tänker att här behöver du tänka till lite extra?
Ja, men allting som handlar om barn och socialt utsatta eller personer med funktionsvariation till exempel, där man kanske inte riktigt kan, där de inte har lika mycket makt över sitt liv. Alltså om man utbildar i engelska för andra vuxna, då har de där vuxna lite mer fria val än om man gör det för barn till exempel. Och det är ganska typiskt att tänka så här, vi vita västerländska räddare i nöden ska bidra och hjälpa till överallt. Och det där blir också lite så här från ovan perspektiv, och bara för att man är bra på engelska är man inte en bra pedagog.
Nej, jag skulle just fråga det. Är det då bättre till exempel att undervisa engelska om man gör det för unga eller vuxna, eller unga vuxna eller barn?
Ja, men det beror på vad man jämför med. Jag skulle säga att undervisa engelska är absolut bättre än att åka till ett barnhem. Men jag tycker man ska fundera utifrån sin egen värderingskompass hur man skulle vilja bidra. Det finns ju, man ska ju kolla med andra organisationer, andra expertorganisationer som kan de här frågorna och fråga vad de tycker om den här typen av verksamhet. Och då kanske de svarar så här, nej men om du reser dit så kommer det här problemet bara fortsätta existera. Det hade varit bättre om du skänker pengar till det här eller gör den här insatsen, samlar in namnunderskrifter för att vi ska kunna ändra lagstiftningen. Att
det är liksom, men det låter som att man ska kolla med konkurrenter.
Nej. Alltså det är klart, en viktig del för att kunna bedöma om det är en seriös verksamhet är att ställa frågor till de som ordnar de här resorna. Och hur ser ägarstrukturer ut? Finns det några risker med det här och så vidare? Och då kommer de ju prata i egen sak. Inte så konstigt. Men då kan man prata med andra organisationer, alltså Rädda Barnen eller World Animal Protection, som ju kan ge sin bild utifrån vad de kan om den här verksamheten.
Mm. Du är ju expert på hållbart resande. Är volontärresor generellt mer hållbara än vanlig turism?
Ja, men jag föredrar att inte rangordna turism, alltså för att inte, det är, en viss turism har fördelar på ett sätt och nackdelar på andra sätt. Alltså en väldigt viktig del av turismen är ju den lokala ekonomin som man bidrar med genom att besöka restauranger och boka guider och sådär. Och det finns det ju ingenting av i den volontära bo på en gård. Så det finns för- och nackdelar med båda. Så att jag tycker att man ska läsa på och fundera på vad man själv tycker är viktigt utifrån hur man själv liksom vill se världen och hur man själv vill bidra.
Mm. Men om du ändå vågar på att jämföra lite här, för jag antar att det finns grader även på den här skalan. Vad ska man göra om, alltså vad ska man hålla sig borta ifrån om man vill resa hållbart då?
Om man inte, du menar inte generellt volontärresor utan generellt resa hållbart? Ja. Ja, men då finns det, man ska se över sina transporter, man ska se över vilken destination man väljer och man ska se över var man väljer att resa. Alltså till exempel, åk inte till de mest populära ställena under högsäsong. Det är för mycket överturism på de platserna. Välj andra tidpunkter, välj andra platser, åk inte dit alla andra åker. Det är ju ett universal tips att välja sin plats, för det är liksom det viktigaste beslutet, vart du väljer att förlägga din resa.
Det låter som att charterresorna då, utifrån ditt perspektiv, inte är det bästa resandet.
Nej, men det, som sagt, i charter och i all inclusive så bygger ju oftast uppläggen på att en aktör får väldigt mycket pengar. Det kommer inte skapa jämlikhet. Det kommer att skapa liksom vinstdrivande bolag som tjänar mycket pengar. Men de har ju också hittat en lucka i vad folk vill ha. Så jag tror att man ska tänka till, och ju mer självständigt, ju mer research, ju mer liksom transparens man efterfrågar, ju större chans har man att använda sin makt som resenär. Och det är väl den jag vill att fler ska tänka till kring, för det spelar ju stor roll hur man reser.
Vi börjar volontärarbete, vi går tillbaka till det. Kan du ge oss en liten checklista? Vad ska man tänka på om man vill jobba som volontär?
Ja, men jag är jätteglad att folk vill det. Det ska också sägas, jag är inte kritisk till liksom alla volontärresor. Jag tycker man ska läsa på. Man ska ställa frågor. Man ska säkerställa att man har fått liksom koll på transparens. Sen ska man ta ansvar för sig själv, alltså vaccinen, försäkringar, så att man inte blir en börda för den plats man åker till. Sen behöver man läsa på lite om den lokala kulturen. Du ska faktiskt komma och bo hos andra människor. Även om du får lära dig väldigt mycket om lokala kulturen, så är det också bra att få lite koll på. Och nu är det inte jättestor skillnad mellan liksom Norge och Sverige. Men om du ska bo på en gård i Argentina, så kommer det vara kulturkrockar där. Men sen skulle jag också säga att tänka på så här, hur kan man dela med sig av den kunskap man får med sig hem, så att utbytet blir åt flera håll. Och det är väl det som är, ja, men en del av den volontärturismen blir också regenerativ på det sättet att den bidrar till platsen. Det ligger nära det regenerativa jordbruket, och i det så ingår det också att ta med sig kunskap hem och föra den liksom vidare. Och i odling är ju det superviktigt. Så vad har jag lärt mig om getter och morötter som jag också kan använda där jag bor hemma?
Just det. Tack Linda Wismer, som alltså har koll på hållbar turism.
Det här bara ringer massa varningsklockor.
Har du blivit lurad som kund?
Nej, vad är det här?
Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Hur skyddas våra personuppgifter? Vem ansvarar när AI fattar fel beslut? Och vilka rättigheter har vi egentligen när vi använder de stora digitala plattformarna? Idag sköter vi ju stora delar av våra liv på nätet. De senaste åren har dessutom AI blivit en allt mer självklar del av vardagen. Det här skapar möjligheter, men också helt nya utmaningar. Utmaningar som EU nu möter genom lagar och regler såsom GDPR, DMA, DSA och AI-förordningen. Men vad betyder det här för oss konsumenter? Jasmine Bayramolo, kommunikationsansvarig på Sveriges konsumenter, välkommen.
Tack så jättemycket.
Ja, EU är mitt uppe i bygget av ett helt nytt regelverk för den digitala ekonomin. Vad handlar det här om?
Man kan säga att det handlar om flera saker. Det handlar om att man ska säkra liksom den miljön som vi som användare befinner oss i digitalt. Sen handlar det också om att se till att de stora techjättarna inte konkurrerar ut mindre företag online. Och sen med AI-förordningen så handlar det om också att skapa, att se till att det utvecklas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det kan man väl säga är kärnan i det. Är ju mycket mer ute på nätet. Både när vi handlar och när vi jobbar. Företagen har det som sin plattform där de hittar nya kunder och så vidare. Men det finns, vi vet ju allihopa att det är ett gäng stora jätteföretag som har fått så mycket makt att de kan styra väldigt mycket av både vad vi som privatpersoner gör men också vad företagen, andra företag får för möjligheter.
Mm. Det här är ju krånglig lagstiftning som kan kännas svårt att ta till sig. Varför är det viktigt för oss konsumenter att känna till de här lagarna?
Jag tänker att det är så himla lätt att man som enskild person känner sig väldigt liten inför allt det här stora. Och då är det viktigt att förstå att men vi kan också påverka på vårt lilla sätt. Och någonstans så tror jag att vi tillsammans med oss som jobbar i konsumentorganisationer, tillsammans med våra tillsynsmyndigheter och så vidare, vi kan liksom inte släppa allting till de här bolagen. Vi måste göra vårt för att liksom hålla ögonen på dem. Och då ska vi veta att vi har rättigheter och möjligheter att anmäla till exempel när vi ser saker som är fel.
Mm. Vi ska borra lite i de här olika lagstiftningarna nu då. För just nu så pratas det mycket om AI Act. Vad är det EU försöker komma åt här?
Ja, det här är ju, den är ju inte färdig på något sätt liksom den här. Eller vi trodde väl kanske att den var någorlunda färdig och sen blev den ganska ofärdig. AI Act, det handlade ju liksom jättemycket om just det här med att få en ansvarsfull utveckling av AI-tjänsterna. Och då handlar det om att de ska följa våra mänskliga rättigheter och att de ska vara etiska och användas på ett ansvarsfullt sätt. Liksom. Och då är ju också ett mål att man ska få ett regelverk som alla länder i EU, i unionen liksom, har samma regelverk och arbetar efter. Och då har man gjort så att man har delat in AI-tjänsterna i fyra kategorier kan man säga. Den svåraste kategorin då är liksom alldeles, där man menar på att de har en oacceptabel risk och sen så går det ner då till minimal risk. Och oacceptabel risk, det kan vara till exempel tjänster som rangordnar människors beteende. Mm. Tjänster som kanske skulle gå in på en arbetsplats och se vad bidrar den här personen med eller hur funkar den och så där socialt. De är inte tillåtna i EU överhuvudtaget. Men de tjänster som de flesta av oss använder mer och mer i vardagen, de här var chattbottarna, man ställer frågor och man liksom, typ det nya sättet att googla, de ingår ju i den här lägsta kategorin, så de omfattas ju inte då, utan de anses ha en minimal risk.
Mm. Men hur påverkar de här nya lagarna och reglerna företagen som utvecklar och använder AI?
Ja, men de sätter ju krav på transparens till exempel. De ska vara tydliga med vad de gör, öppna med vad de gör. De har också, det ställer också krav på att det ska finnas människor som kontrollerar och så vidare. Och sånt. Nu samtidigt så är ju utvecklingen av AI-tjänster går ju oerhört fort, mycket snabbare än vad man kanske förutspådde för några år sedan. Och det är ju en hetsjakt mellan de här företagen för att ligga längst fram och för att vara snabbast på bollen. Vilket gör att företagen tycker ju att allt som har med regleringar att göra, det är ju skräp. Liksom, för att det sinkar ju deras arbete. Så det är att de menar på att det här är krångligt och det är dyrt. Och så säger de då om transparenskraven att nej, men det vill de inte vara transparenta med för att det är ju deras liksom, affärshemligheter. Så här har man ju verkligen kommit, lagstiftaren och företagen på något sätt kommit i clinch med varandra. Och då har ju de här techbolagen har ju oerhörda lobbyorganisationer som befinner sig i Bryssel och som påverkar i allra högsta grad, vilket har gjort att liksom, delar av AI-förordningen som skulle ha implementerats nu i år, den har skjutits upp till nästa år. Liksom. Mm. Och man sitter och omförhandlar jättemycket.
Jag tänker, GDPR, det är ju någonting vi har haft med oss i några år nu. Vad är det viktigt att hålla koll på där? För det kan man ju ha glömt.
Ja, men GDPR handlar ju egentligen om hur våra personuppgifter får användas och samlas in. Och där har vi ju också rättigheter och det tror jag ganska få är medvetna om. Liksom. Så där är en av de absoluta kärnrättigheterna att man ska kunna bli bortglömd
bortglömd någonstans. Man ska kunna säga, höra av sig till ett företag och säga ta bort mig om jag har signat upp mig på ett nyhetsbrev till exempel som jag inte längre vill ha och så vidare. Och om det blir dataläckor, vilket det blir, om man skulle lida skada av den dataläckan så ska man också liksom kunna begära skadestånd för den skadan. Sen är det flera andra saker i det där, men GDPR är verkligen alltså, fortfarande högaktuell.
Om man tittar då, lever företagen upp till kraven?
Det gör de nog både och ändå inte. Liksom. Vi som konsumentorganisation har ju tillsammans med andra organisationer anmält de här jättarna gång på gång på gång. Liksom. För de har ju svårigheter med att följa detta. Men det är klart att på något sätt så blir det ju ändå bättre. Det som blir lite skevt här är att många små företag och många frivilliga organisationer och så vidare, de är ju livrädda för GDPR. Medan de stora företagen, de kan liksom någonstans kosta på sig att skita i det för att de vet att det ändå inte blir så saftiga böter. Mm. Det har ju varit en rad domar, men jämfört med vad de drar in så är det små pengar.
Mm. Vi ska gå vidare till en annan del som EU reglerar. För tidigare så har ju vi mobilanvändare varit begränsade beroende på om vi har Android eller iPhone. Och så har vi haft appar som bara går att använda då i den ena eller den andra telefonen. Men det här kan komma att ändras nu, eller hur?
Ja, men det har redan ändrats till viss del. Så just det där att de här olika företagen har försökt hålla på sina tjänster, de ska inte kunna samarbeta. Det här är det som du sa förut, DMA, Digital Markets Act. Och den syftar ju till att öka liksom, vad ska man säga, rättvisan. Man vill få till en rättvisare konkurrens på marknaden. Google och Meta ska liksom inte kunna tränga ut andra företag genom att förorda sina egna tjänster. Och då tvingar man också de här företagen att liksom öppna sig mer för konkurrenterna. Mm. Så att nu ska man kunna liksom, genom en tredjepartslösning kunna chatta med någon på Messenger fast jag själv kanske sitter på WhatsApp och så vidare.
Vi har också ny lagstiftning som gäller innehållet som vi får till oss genom sociala medier. Och det ska bli lättare att anmäla olagligt innehåll. Hur då?
Ja, men det finns redan i alla de här tjänsterna. Fast det är nog många som inte riktigt har upptäckt det. Men om man till exempel är inne på Instagram och så tittar man ovanför ett inlägg så kan man se att det är tre små prickar där uppe i ena hörnet. Om man klickar på dem så kan man välja då att anmäla ett inlägg. Och det här är ju för att vi helt enkelt ska hjälpas åt att få bort farligt innehåll, olagligt innehåll, liksom olämpligt innehåll. Men det är nog många som inte vet att den finns där.
Och vilken del av lagstiftningen är det här då?
Nu pratar vi om DSA, och som är då Digital Services Act.
Ja. Vi fortsätter att berätta av dem, för vi pratar ju ofta om vilseledande marknadsföring här i plånboken och hur vi påverkas av influenser och svårigheten att säga upp vissa prenumerationer och tjänster och sådär. Även här är det på gång striktare förhållningsregler för företagen, eller hur?
Ja, men det hoppas vi ju i alla fall då, att det ska vara på gång. Man håller på att jobba på något som kallas då för DFA, Digital Fairness Act, eller liksom, men att man ska ha ett mer rättvist internet. Och då pratar man till exempel då om vilseledande webbdesign, beroendeframkallande, det här att man sitter med infinite scroll, alltså man sitter bara, att det blir så svårt att lämna en app till exempel. Det är också sådana här saker som dyker upp i spelen, som lootlådor och virtuella valutor, och det är personanpassning och influencers, det är många saker. Och då försöker man med det fas, och är ju tanken att man ska täppa till sådana här luckor som har blivit både i DSA men också i annan konsumentlagstiftning, och nu ska man liksom försöka tajta till. Så
det ska bli förbjudet? Eller
nej, det ska inte bli förbjudet. Eller, ja, det vet vi ju inte. Virtuella valutor skulle jag ju gärna se att det blir förbjudet, eller sådana här lootlådor när man köper liksom, ja, man inte vet vad man får i spelen. Liksom. Det får vi ju se vad de kommer fram till. Men vi har ju höga förhoppningar om att det här ska leda till ett starkare skydd för konsumenter.
Mm. EU är ju bra på att ta fram nya regelverk, men kan vi konsumenter verkligen räkna med att företagen ställer om?
Jag tror inte man ska räkna med det, utan jag tror man ska vara på sin vakt, och det ska man vara oavsett om man jobbar på en konsumentorganisation som jag gör eller om man är enskild konsument. Och sen så får vi ju hoppas också att våra tillsynsmyndigheter verkligen är på tårna, för jag tror att det behövs allting. Vi vet ju att de här företagen, de gör ingenting frivilligt. Vi anmälde Google för brott mot GDPR för 8 år sedan. Det har fortfarande inte hänt ett smack. Men vi vet samtidigt att vi anmälde också Temu för att sälja olagliga varor. Och där fick vi reda på, bara för några månader sedan, att de får böter på flera miljarder. Så att, ja, vi får knuffa dem i rätt riktning.
Det får bli dina sista ord. Tack Jasmine Bayramoğlu, kommunikationsansvarig på Sveriges konsumenter. Och vill du fördjupa dig ännu mer så finns Sveriges konsumenters rapport om EUs digitala decennium att hitta på deras hemsida. Producent idag, Kajsa Linderoth. Reporter Lisa Nord, Joakim Lövgren skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.